Welcome to the Flawed Podcast, where we get to know different people's focused lifestyles and their winning disciplines. And now, your host, the one and only Peter Larsson.
Tack så mycket för det. Jag heter Peter Larsson och du lyssnar på avsnitt 53. Idag träffar vi Cecilia Paulsson som driver livsstilsföretaget Paulsson Paleo tillsammans med sin familj. Vi pratar om Cecilias resa som började med en kokbok till att idag bo på en gård i Halmstad och sikta på att bli självförsörjande. Vi snackar paleo, fördelar och nackdelar med att bo på en gård. Livsstilssjukdomar, kosthållning, vad kan vi äta för att hjälpa kroppen må bättre och undvika de här livsstilssjukdomarna. Cecilia berättar vad fermentering är, vad det är bra för. Vi pratar om vad de har för djur, vad är The French Paradox. Och på gården erbjuder de kostrådgivning, matlagningskurser, barfotalöpning, workshops, bed and breakfast och mycket mer. Tillsammans kommer vi hålla workshopen Konsten att andas, bemästra stress 7 april 2018 och det är ett perfekt tillfälle för dig att komma bort, varva ner, lära dig mer om andning, rörelse, kosthållning och kallbad. Om du är intresserad av kosthållning så är det här avsnittet för dig och Cecilias resa är väldigt intressant och spännande och jag hoppas att du gillar det här avsnittet och att vi ses den 7 april i Halmstad. Enjoy. Presentera vem du är och vad du gör.
Ja, jag heter Cecilia Paulsson. Bor här på en liten gård utanför Halmstad. Tillsammans med min syster, min svåger, deras barn och mina föräldrar. Vi försöker bli så självhushållande som möjligt. Vi har djur, vi har odlingar. Och så har vi även ett hälsoföretag som jag, min syster och min svåger driver. Det heter Paulsson Paleo. Vad håller vi på med? Kostrådgivning inom då paleo givetvis, stenålderskost. Olika matlagningskurser inom det temat. Men även yoga och barfotalöpning. Och så har vi också ett bed and breakfast inom familjen.
Just det. Vi ska försöka beta av allt som du sa här.
Ja.
men jag vill hoppa tillbaks historiskt. Och hur fick du, eller ni är ju ett helt gäng, jag har ju till och med träffat er.
Jaha.
Hur fick ni idén, eller du idén, att flytta ut på landet?
Det började med något så banalt som en bantningsbok, skulle jag vilja säga. För 6-7 år sedan så fick min mamma tipset om LCHF, Low Carb High Fat.
Ja.
Och då hamnade den här kokboken då i mitt knä, där jag bodde i London. Och jag började läsa den och tyckte att den verkade jätteknasig. Men jag tänkte, okej, jag kan testa den. För det handlade väldigt mycket om livsstilssjukdomar. Och på den tiden så jobbade jag inom läkemedelsbranschen. Och de stora kassakossorna inom läkemedelsbranschen är just de västerländska välfärdssjukdomarna.
Mm.
Och det var det man hävdade att man kunde undvika med hjälp av LCHF. Och så jag testade det här och märkte att jag blev av med en massa konstiga krämpor som man egentligen inte tycker är särskilt problematiska när man är 30 plus någonting.
Mm.
Men märkte att jag fick jättemycket energi, fick bättre hy, mådde allmänt som Wonder Woman i princip, kände jag mig.
Okay.
Och så då, och det fick mig att börja ifrågasätta väldigt mycket. Jag började läsa på och läste på ännu mer. Och till slut hamnade jag i ett stort dilemma. Där jag insåg att jag kan ju inte fortsätta jobba med läkemedel som i princip bara är symptomlindring.
Just det.
Vid de här sjukdomarna. Eftersom jag vet vad lösningen är på många av dem i alla fall. Eller vad man kan göra för att lindra många av dem. Men inom läkemedelsindustrin är man av naturliga skäl inte särskilt intresserad av att gå till roten av problemet.
Mm, mm.
Så, och av någon konstig anledning så inträffade det här ungefär samtidigt som min syster och min svåger fick barn. Började ifrågasätta varför de fortfarande bodde i London. Och mamma och pappa hade precis flyttat hem till Sverige. Och var också öppna för en livsstilsförändring.
Okej. Okay.
Mm.
Hur länge sedan är det här? Ungefär.
Vi har bott på den här gården i 3 år nu.
All right.
Yes.
Hur var liksom snacket innan? Hur valde ni Halmstad och just den platsen där ni är och såna saker?
Det är ett litet töcken nästan. Det kändes som att ja, men där i november någonstans, vad var det, 2013, så bestämde jag mig för att säga upp mig. Hej och hå, helt plötsligt så var hela familjen eller klanen on board. Och så sa vi att okej, jag flyttar hem först. Och började leta gård tillsammans med mamma och pappa. Och vi letade först och främst i Skåne. Okay. Hittade ingenting. Tittade på väldigt mycket konstiga ställen. Och av någon anledning så hamnade vi här i Simlångsdalen. Där vi faktiskt har släkt också. Just det. Så det var bara slumpen. Vi råkade se det i Hallandsposten eller någonting. Så blev det så.
All right. Och vad är liksom tanken eller idén här? Är det att vara helt självförsörjande? Och hur har den resan varit?
Jag skulle vilja säga att vi fortfarande är i början på den resan. Mm. Det är många utomstående som tycker att vi har kommit så långt. Men vi själva är ju otroligt kritiska och ser då att vi har så lång resa kvar. Men det är okej. Helt självförsörjande tror jag inte att vi kommer bli. Eller det är nog ett väldigt högt krav att ställa på oss själva. Utan det handlar mer om att vi ska bli mer självförsörjande. Mm. Och framförallt när det gäller kött och grönsaker. Och där har vi kommit en ganska bra bit på vägen. Och när man inte kan göra det själv så handlar det om att försöka hitta så mycket lokalt som möjligt.
Mm. Just det. Än så länge då, vad är de största fördelarna och nackdelarna?
Med det här livet här ute?
Ja, precis.
Ja. Fördelen är ju du lever i en helt annan rytm. Mm. Du har inte det här, du måste gå upp när det fortfarande är mörkt och sen sitter du inomhus på ett kontor när det är ljust ute och sen åker du hem och hämtar på dagis när det är mörkt.
Just det.
Vi moderna människor har ju en förbläst för att vända på dygnet på något sätt. Medan här så lever man med årstiderna, man lever med dygnsrytmen på ett helt annat sätt. Så det är ju oftast man går upp kanske, ja, men när solen går upp, när det börjar bli ljus. När hönsen blir oroliga för att de inte blir utsläppta, då är det dags. Då är det nästan för sent att gå ut. Och när det börjar bräka i stallet, så är det ju. Man lever med djuren, man lever med dygnsrytmen. Och sen är man ju trött vid kanske 9-10 tiden och går och lägger sig då. Mm. Då är det dags.
Så det är
liksom den stora fördelen. För hälsan blir ju därefter. Man mår ju bättre. Man känner ju inte det här, den där musarmen kryper sig inte på hela tiden. Eller man känner att man är helt fyrkantig i ögonen för att man tittar på en skärm hela tiden. Mm. Och sen är det ju, man lever ju så nära liv och död. Du har inte den där barriären som finns annars i det moderna livet. Utan du vet ju, det du gör har konsekvenser på ett helt annat sätt. Framförallt när man lever tillsammans med djur.
Just det.
Så är det ju.
Så, vad är nackdelarna hittills då?
Nackdelen är väl att du fortfarande står med en fot i det moderna livet. Så du har ju fortfarande, man säger, räkningar som ska betalas och bilen ska besiktigas. Så att helt skjuta ut sig från det moderna livet, det passar inte oss.
Nej.
Så vi kommer ju inte bli ultra Mandelmann självförsörjande, utan det är ju verkligen, vi är fortfarande med ena foten kvar i det moderna livet, så, och det är ju ett val vi har gjort.
Okej. Du sa djur här förut.
Ja.
Vilka djur har ni än så länge?
Än så länge så har vi ungefär 30 höns. Så det kommer komma igång med massa äggläggning någon gång i mars kanske. Mm. Så det är härligt. Sen har vi en flock med får. 9 vuxna tackor och en bagge. Så det blir lamm i mars. Mm. Kanske 10-15 stycken. Otroligt söta. Det är bara att komma och hälsa på.
Ja.
Och sen har vi 2 grisar. Och det är det senaste tillskottet. Vi har haft dem i 1 år ungefär. Men vi är fortfarande i den fasen att vi försöker vänja oss vid djurslaget. För de har fortfarande inte fått griskultingar. Och det är ju ett helt nytt kapitel, om man säger så. Man ska hantera upp till 14 kultingar som springer runt i hagen. Det blir intressant.
Just det. Så höns, får och grisar, 2 stycken. Hur ser framtiden ut med djur införskaffandet? Vad har ni på agendan?
På agendan? Det är nog de djurslagen vi satsar på. Vi har inte så stora marker. Och vi arrenderar ju viss mark också. Men det är ungefär där det vi kan hantera. Okay. Utan maskiner. Mm. För när man skaffar större flockar så krävs det ju maskiner.
Just det, just det. Och innan vi går in på mer djupare om kost så har ni också ett bed and breakfast som är relativt nyöppnat, vad jag förstår.
Ja, det öppnades i somras. Och det gick superbra, över förväntan verkligen. Vi har 6-7 bäddplatser. Mm. Och meningen är att vi ska integrera det här mer i vår verksamhet. Ju mognare vårt serviceprodukt blir, desto mer kommer vi integrera det i olika paket, retreats, workshops och så vidare.
Just det.
Men än så länge så har det varit en väldigt bra just inkomstkälla till, vad ska man säga, matkassan.
Just det.
För oss.
Hur kan man boka det här? Är det på er hemsida eller? Eller är det någon annan tjänst?
Eller bara mejla oss.
Okej. Okay.
Ja.
Perfekt. Då kommer vi in på kosten här nu. Mm. Och vi har pratat lite kost tidigare på podden. Cecilia Nisbet Nilsson. Och så har vi pratat med Hakuna mat, insektsmat då. Men vad är paleo för dig?
Paleo började ju som en kost för att jag skulle må bättre. Och det var full fokus på kosten och väldigt egocentrerat i princip. Ja, jag vill må bättre, därför äter jag på det här viset. Då väljer jag kött, grönsaker, fisk, nötter och kanske feta mejerier och lite frukt och bär och sådär. Men sen ju mer man börjar pilla i det här, desto mer blir man intresserad av kvaliteten på sakerna man stoppar i sig. Också väldigt egocentrerat, men man börjar allt mer fundera på: vad kommer det här ifrån? Aha, är det billigt? Varför är det billigt? Vem är det som betalar? Är det jag som betalar med min hälsa? Mm. Är det någon annan som betalar med sin hälsa? Eller ja, vad det nu kan vara. Så man börjar krafsa i det här, och då kan en person som jag, man kan inte sluta.
Just det.
Man börjar ifrågasätta mer och mer och mer och mer. Och då sen, och till slut blir det ju en livsstil. Det vill säga den här klyschan om att paleo, stenålderskost, är egentligen inte, kosten är bara en pusselbit. Mm. Det är allt det andra som också påverkar det. När du väl har tagit tag i kosten, sen är det stressen, sen är det sömnen, sen är det hur man lever, dygnsrytmen, vem man umgås med, hur man, ja, allt.
Just det.
Och det låter verkligen som en klyscha, men det är så mycket mer. För sen, kosten är en sak, den är jätteviktig. Men sen, man ska inte sluta där.
Just det.
Och det är därför vi bor här ute. Eftersom vi kunde inte sluta ifrågasätta. Utan Nej. Det blev till slut att, jaha, vi vill veta var maten kommer ifrån. Och det ultimata sättet att göra det på, det är ju att se djuret födas och sen slakta själv, till
Just
exempel.
Det. Just det. Just det. Så paleo för dig blir att se hela resan på något sätt, från att djuret föds, och om det är ett djur då, eller till exempel att odla, ni odlar egna grönsaker och liknande också. Vad kan du ge för tips för dem som förstår, eller liksom de som lyssnar här nu då, att jag behöver göra något åt min kosthållning. Jag vill kanske inte flytta ut direkt till en gård. Men vad kan man göra, den enskilde lyssnaren här? Har du några tips?
Ja, jag tror det första man ska tänka på är att lära sig tyda innehållsförteckningar. Mm. Börja intressera dig för vad du stoppar i munnen. Det är den stora grejen. Börja titta på ursprungsmärkning. Se var kommer det ifrån, hur långt har det rest? Har kotletten rest från Brasilien, så kanske inte är det bästa valet för varken dig eller för moder jord, mm, om man säger så. Så det är ju det. Men också att man börjar se över, till exempel om man äter kött, okej, vad är det för kött man äter? Dels, det är ju mycket snackas, mycket gräsbetat inom paleokretsar.
Just det.
Det är ju en sak, men också, vad är det för kött du äter? Äter du endast muskelkött? Mm. Eller tittar du på resten av djuret? Vad händer med inälvorna till exempel? Eller brosket? Eller det man kokar benbuljong på? Mm. Det finns otroligt mycket mer på en 350 kilos tjur, om man säger så, än endast kotlettraden eller filén. Det finns väldigt mycket mer.
Så att bli mer intresserad, det blir läxa nummer ett, kan vi säga.
Ja, ja, definitivt. Börja ifrågasätta. Mm. Sätt på den mössan liksom, att när det går i affären, vad är det jag köper för någonting? Vänd på det, och om du kan undvika det, köp inte sånt med innehållsförteckning.
Just det, precis. Det, jag vet inte om jag har sagt det på den här podden. Jag tror Cecilia Nisbet Nilsson sa det också. Att undvika att äta sånt som har en inlandsförteckning.
Precis.
Så det är kanske väldigt tips klokt. Nummer två. Ja. Men hur äter ni på gården idag?
Ja, mycket långkok, storkok. Mm. Enorma mängder grönsaker. Jag har nog aldrig ätit så mycket grönsaker i mitt liv.
Okej. Okay.
Innan när man åt kanske pasta och potatis och ris och bröd, så fyllde ju det ganska mycket på tallriken. Medan här är det ju verkligen okej, vad ska man fylla upp med? Att sitta och äta sig mätt på kött, det är kanske lite dyrbart.
Mm.
Då får man fylla upp med väldigt mycket grönsaker. Så det gör vi definitivt. Och sen äter vi kött dels från egna djur eller från djur runt omkring, från gårdar runt omkring.
Ja.
Och oftast någonting som kräver sitt långkok, eftersom det är till nyårsafton kanske vi äter filé, om man säger så.
Okay. Mm. Vilka är dina favoritgrönsaker utav de som ni gör själva?
Grönkål.
Grönkål. Mm,
ja, också grönkål. Vi bor i Halland, så man måste säga grönkål. Nej, men det trivs väldigt bra hos oss. Så det har blivit mycket grönkål, palmkål, svartkål och allt vad det nu är för någonting. Sen äter vi en del sötpotatis också. Vi har hört att det går att odla i Sverige.
Okay.
Men man får ge det rätt förutsättningar. Så det är ju ett projekt som kommer, i och med att det är ju paleogrönsaken nummer ett.
Just det.
Som där man fyller på med bra kolhydrater. Och det är ju lite trist att behöva importera sånt.
Ja. Det måste vi prata mer om någon annan gång, hur ni fick det att funka. För det är jag också intresserad av. Vi har fått också grönkål att växa här på vår. Vi har ingen gård, men vi har ett hus då. Så att, det är alltid. Jag är väldigt nybörjare med kost, ska jag vara ärlig och säga här till lyssnarna. Jag har alltid tyckt det varit onödigt eller jobbigt och sådär. Men på senare år har det vuxit fram lite. Min sambo är väldigt duktig på mat. Jo, det jag skulle säga var att se något som man har vid gården, det blir en helt annan känsla. Man värderar det mycket högre på något sätt.
Ja.
Men vilka misstag gör de flesta av oss med kost? Om man vill bli, säg att man lyssnar på det här nu, Cecilia. Jag vill bli lite mer intresserad. Jag kollar ursprungsmärkning. Vad kan jag göra mer? Vad ska jag försöka undvika som kanske många gör?
Ja, det beror lite på var man är någonstans i resan. Om man säger så här, gemene man som inte är kostintresserad, där är ju mycket socker och säd som spelar en väldigt stor roll i ohälsan.
Just det.
Det är ju det är, man fyller på med helt tomma kalorier. Det är också en klyscha, men det stämmer så väl in på just socker och säd. all bröd och mjölmat som man får i sig. Så det är ju en ganska lång process att börja byta ut sånt. Och tänka om och tänka att jag behöver inte en smörgås till frukost.
Just det.
Men det är ett stort steg att ta.
Har du några recept på, för jag gillar ju också bröd väldigt mycket, men jag vet ju om att vitt bröd är ju ett av de sämsta sakerna som jag kan äta ur väldigt många perspektiv. Finns det något paleobröd eller paleorecept?
Vi har ju vissa sån här fröknäcken. Det finns ju otroligt många recept på fröknäcke. Det är bara att googla i princip. Okay. Och sen finns det ju de här som liknar danska rågbröd. Det är väldigt mycket nötter och fröer i. Mm. Som också är enormt kompakta och väldigt goda, väldigt mättande. Men man får ju tänka där också, om man går tillbaka till det här med autoimmunkost.
Ja.
Som den intervjun så är det ju väldigt mycket antinutrienter i nötter och vegetabiliska oljor. Så att man får ju vara lite försiktig. Och där kan man ju säga att de som går över till en paleokost. I början så unnar man sig väldigt mycket ersättningsmat. För att man vågar inte släppa greppet om fika och bröd och så vidare.
Mm.
Och då går man in på de här liksom, det är fröknäcke och fröbröd och nötter i överflöd och kanske torkad frukt och så vidare. Och det är ju inte heller särskilt bra om man äter för mycket av det. Men det kan vara en bra övergång för vissa.
Ja.
Bara man inte fastnar i det träsket.
Just det. Inflammation är ju ett stort problem med dagens kosthållning framför allt. Och du nämnde det lite i början, att vi har ju väldigt många livsstilssjukdomar och sånt där. Men blir jag helt fri från sådana sjukdomar om jag skulle gå över till paleo?
Du, den frågan är ganska så knepig att svara på.
Mm.
För jag kan ju inte säga att man blir helt frisk från någonting garanterat.
Nej.
Om man har jobbat sig till en sjukdom genom sin livsstil i 30, 40, 50, 60 år och sen vänder och tror att allting ska försvinna på några veckor, ett halvår eller ett år,
ja,
då är man lite naiv.
Ja.
Och det beror helt på vad man har för förutsättningar. Vissa av oss har väldigt små marginaler för att utveckla en livsstilssjukdom. Andra har väldigt mycket att jobba med.
Mm.
Och det, ja, man tillfriskar snabbare. Sen får man ju tänka också på det som jag sa innan, att paleo syftar ju också på en livsstil. Det vill säga, det finns andra pusselbitar som leder till sjukdom. Det är inte bara kosten. Det är stressen som är otroligt inflammationsdrivande också.
Just det.
Och det är någonting som jag jobbar på väldigt mycket nu, för att jag kommit till den insikten att jag har bockat av allt annat. Men den finns fortfarande. Den moderna människan finns fortfarande alive and kicking inom mig. Och man har fortfarande mycket av det tänket som man hade när man hade sin vanliga karriär.
Ja, just det.
Så det finns andra, det finns mycket att jobba på.
Apropå din stresshantering där, Cecilia, har du några knep som du vill dela med dig av som du har testat än så länge?
Ja, faktiskt. Mm. Det är ju det här med kallbad och kallduschar.
Ja.
Vi kommer in på det sen förmodligen.
Ja,
mycket andningstekniker som går hand i hand med meditation också.
Ja.
Och det är någonting som jag bara precis har börjat på. Du känner ju givetvis till Wim Hof.
Ja.
Och den typen av andning som hjälper just mot inflammation och olika typer av stress. Så det är någonting som jag har börjat utforska i alla fall, och så jag ser verkligen fram emot att lära mig mer om det.
Just det. För er som inte känner till Wim Hof, vi har nämnt han på podden många gånger nu, men det är i princip, om man kör hans andningsteknik, det är väldigt svårt i alla fall att vara stressad på tredje, fjärde, femte rundan i alla fall de gångerna jag har gjort det, och det börjar väl närma sig 150-200 gånger i alla fall. Kanske mer, inte fört någon logg så. Så intressant ändå. Och jag har ju varit och hälsat på er, så att er miljö som ni har där nere är ju väldigt, jag kände direkt när jag gick ur bilen hur lugn och harmonisk jag blev. Så att jag uppmanar alla som är i närheten eller Västsverige eller Sverige eller i hela världen att åka hälsa på er och få känna på den miljön. Eller om man inte har möjlighet att gå ut i skogen eller någonting, bara känna lugnet.
Mm.
En bra strategi. Just det, jag har skrivit förfrågorna här. Fermentering skulle jag vilja lära mig mer av.
Ja.
Det har ju ni kurser i.
Ja.
Hur kommer det sig att ni börjar ha kurser i det och sen om vi kan prata lite mer om vad det är och sådär?
Fermenterat, otroligt viktigt och en av två byggstenar inom paleo som många missar när de sätter igång med det. Dels fermenterat, syrat som surkål och kimchi, kombucha och kvass. Och även inälvsmat, men det går jag inte in på här. Mm. Men det är de två grejerna som är otroligt viktiga och som många missar. Fermenterat började jag med i London och min syster också.
Okay.
Och gjorde småburkar i våra supersmå kök. Och det smakade jättebra. Och det smakade jättebra. Och det är det folk inte riktigt fattar hur enkelt det är. Man behöver vitkål, salt och en glasburk. Mm. That's it. Det behövs inget avancerat och det behöver inget jättekök så som vi har, utan det funkar jättebra med en skrubb i princip.
Varför är det bra för oss?
Ja, för att göra en väldigt lång historia kort så tillför man probiotika via fermenterad mat. Du kan poppa piller, köpa på hälsokosten, alternativt så gör du det själv. Och när du mjölksyrar så skapar du en grogrund för bra bakterier, nyttobakterier, som det sägs att de kan gå ända ner till tarmen, i tjocktarmen, där de gör nytta, där de sällar sig till andra goda bakterier. Och plus att du då får prebiotika. Prebiotika betyder ju för bakterier och är då även mat till de här bakterierna. Och den stora grejen där, det är ju att det är ju en armé som väger ungefär lika mycket som våra hjärnor, som verkar där nere i våra tarmar. Mm. De är ett av våra första skydd mot inkräktare. Men de har också en väldigt stor roll när det gäller vårt immunförsvar. Så en stor del av vårt immunförsvar är koncentrerat till tarmen här nere i våra magar. Och rollen för våra tarmbakterier är att coacha, utveckla, avveckla, informera vårt immunförsvar. Så när vi sabbar det, då råkar vi riktigt illa ut. Dels så mår vi psykiskt sämre om vi skapar en obalans där nere. Och vi börjar leka rysk roulette med vårt immunförsvar. Och det är ju därför vi får många av de här autoimmuna sjukdomarna. Mm. Som Cecilia också pratar om.
Just det.
Och det handlar ju mycket om att läka tarmen och då tillföra goda bakterier och bra mat för de bakterierna som finns.
Just det.
Därför ska man hålla på med fermentering.
Mm, mycket bra. Jag är ett stort fan av surkål själv.
Ja.
Jag har gjort, eller inte gjort det själv, men jag har fått av en kompis. Och det åt vi upp och sen just nu är jag ju så lat. Men jag ska verkligen försöka, så jag köper det. Men då stödjer jag å andra sidan den lokala här, Ekolivsen. Så att jag ska försöka ta tag i och göra mitt egna igen. Men jag vill också påpeka det som du sa med probiotika och prebiotika. Att om man inte har koll riktigt på vad det är, så kan man ju kanske ta sig till minnes det här antibiotika som man får då om man har problem inom sjukvården. Och det som händer då, det är i princip att allt dör i ditt tarmsystem, inklusive the bad guys då som du vill bli av med. Men tyvärr så dör också the good guys. Och därför vill man undvika antibiotika. Också förstås vill vi undvika antibiotika för vi bygger upp en resistens mot alla de här bakterierna då, som är dåliga. Men det finns ju några sådana i fil till exempel, brukar så säga Aphylostophilus eller något sånt där, som är en bra bakteriekultur. Nu sa jag säkert helt fel här, men det är i alla fall bra med fermentering, kan vi väl komma överens om. Har du några mer, om man går in på er hemsida eller så, har du några mer tips på kost förutom att man förstås ska komma till er och gå en kurs? Har ni recept på er hemsida eller liknande?
Nej, det har vi faktiskt inte, utan vi har valt att hålla den ganska sparsmakad. Mm. Just eftersom, vad ska man säga, vi driver ju ett livsstilsföretag. Mm. Där självhushållning spelar en väldigt stor roll. Och vi har så många strängar på vår lyra. Däremot så finns det ju fantastiska företag som specialiserar sig just på recept inom paleo. Och så vi har valt att lämna det till experterna. Sådana som verkligen har snöat in sig på det. Och så håller vi det liksom lite mer allmänt på vår sida.
Okej. Då kommer vi in på träning.
Ja.
Hur ser ni på träning? Och vad kan man träna på gården?
Ja, vi kan börja med vad vi har för träning här. Det är först och främst yoga. Min syster är yogalärarinna, så vi har 2 pass i veckan. Mm. Och så har vi då olika workshops och retreats som står på hemsida och Facebook och sådär. Så det har vi haft sedan något år tillbaka här i våra lokaler också. Mm. Sen har vi även barfotalöpning. Min svåger Simon är utbildad coach vid Born to Run. Mm. Så där har vi precis, han kör ju privat coaching och så har vi även satt igång med olika typer av retreats också där.
Just det.
Sen får jag gå tillbaka till din första fråga, hur ser vi på träning? Mm. Jag skulle vilja säga att vi ser ganska annorlunda på träning jämfört med när vi flyttade hit. Jag utbildade mig till PT vid Paleo Institute som det heter numera, där jag även blev kostrådgivare. Och då blev man utbildad i gymmet. Mm. Och sen flyttade vi ut på landet och började använda spade och spett. Vi bor ju väldigt nära Småland, så det finns väldigt mycket sten i vår mark. Och om man går in i det här och tror att det är som att sitta framför en dator, att vi bara kör 6-8 timmar per dag. Då inser man att man har inte så mycket ork kvar till att svinga sina kettlebells efter det. Så det blir liksom lite annorlunda tänk. Det blir mycket att man fokuserar väldigt mycket på återhämtning, mm. smidighet och att man fick lära sig the hard way att vila är precis lika viktigt som att jobba med kroppen. Och det vi märker här det är ju att vi rör ju oss otroligt mycket. Även när man sitter ju sällan. Man står och lagar mat 3 gånger om dagen. Mm. Man är ute och påtar i trädgården. Sen kör man ett arbetspass när man liksom lyfter hö och släpar en massa och vatten och allt vad det är. Och man brottar ner 2 och allt vad man håller på med här ute på gården. Så ja, man tänker lite annorlunda inför träning. Men träning för oss handlar ju också om att vi inte ska gå sönder.
Ja.
Så egentligen är det ju inte så annorlunda jämfört med andra människor. För vi bör ju träna för att må bra och inte gå sönder.
Ja.
I vårt normala liv. Om vi sitter hela dagarna, okej, då kanske vi måste göra någonting för att motverka det.
Mm, exakt. Det är ju det som blir skillnaden för er som har en aktiv livsstil. De flesta andra har ju förmodligen liksom sitter still, man är kunskapsarbetare, sitter still 8 timmar och så kör man någon sorts träning för att motverka det förhoppningsvis. Yeah. Ibland gör man ju kanske, tar det för extremt. Det finns något som heter The French Paradox som är, man har jämfört franska bönder jämfört med amerikanska arbetare som vanliga kunskapsarbetare. Och såg om man kunde se skillnad i hälsa. Och då kunde man se att de som tränade 1 timme 3-5 gånger i veckan i USA då, inte fick alls samma hälsoeffekter som de som levde aktivt men i princip inte tränade någonting alls då. Så att säga.
Ja.
Så, men då kom vi in lite på återhämtning och smidighet och rörlighet som ligger mig varmt på hjärtat. För vi har ju ett samarbete på gång här som... Det vi ska komma ner. Jag och Anton startade ju konsten att andas. Där vi pratar om andning i alla möjliga former. Men vi kommer ju ner till er. Och det här gången blir det ju bara jag då. Vilket datum är det vi ska ha workshop hos er? Kommer du ihåg?
Nu skäms jag. Nej, men det är början på april. Får jag kolla upp?
Ja. Jag tror det är 7 april.
Du har alldeles rätt i. Ja. Yes, 7 april. Ja.
Och då kommer vi ju... Alltså det passar ganska bra med det du sa, att du jobbar på stresshantering. Kalldusch, kallbad, Wim Hof har ju nämnt. Och vi kallar den stressbemästring, eller att bemästra stress. Bemästra stretch. Och vi kommer då göra yoga, vi kommer göra stretcher, vi kommer göra hållningssaker. Men också från er sida så kommer vi ju att äta bra.
Ja.
Tillsammans, för de som kommer då förstås. Och så kallbada på slutet. Och jag hoppas ju att vi kommer kallbada ganska nära er där i. Det finns ju ett litet vattendrag, en fors, och sen finns det ju en liten större eller mindre sjö.
Ja, precis. Ja.
Men nu när vi kommer släppa den här podden så kanske man kan registrera sig. Eller hur funkar det?
Ja, det är bara att mejla oss på cecilia@paulsonpaleo.com. Mm. Det går även att gå in på vår hemsida, så finns ju alla kontaktuppgifter där, paulsonpaleo.com.
Just det.
Alternativt på Facebook, vi finns ju på alla sociala medier känns det som. Så,
Och då får ni inte göra misstaget som jag gjorde en gång när jag mejlade Cecilia, då ska jag Paulsons Paleo med S.
Nej, precis.
Det får man inte göra, utan det är Paulson Paleo. Förutom konsten att andas, vad har ni för andra highlights och kurser här under året?
Vi har ju en gång i månaden har vi syningshelg. Då kör vi surkålsverkstad på lördagen, och så på söndagen så kör vi kimchi, kvass och kombucha. Så det är vitsigt, 3K.
Ja.
Och det är helt enkelt en baskurs och sen fortsättning. Man kan även köra dem fristående. Och då får man väldigt mycket snack om varför, ännu mer utförligt än vad ni fick idag, givetvis. Och så får man praktisera, så man får väldigt många verktyg med sig hem så att man kan fortsätta själv.
Just det.
Och sen har vi även en inälvskurs, det gick vi inte in så mycket på idag. Nej. Men det handlar just om att kunna tillaga hjärta, tunga och lever på ett sätt som är otroligt smakrikt. Man brukar slicka tallriken i princip när man går härifrån.
All right.
Det är fantastiskt gott. Men något som folk fortfarande är lite rädda för faktiskt.
Okay.
Tyvärr. Mm. Sen har vi jogga och yoga. En retreat som där Katarina och Simon samarbetar just med barfotalöpning och yoga. Och utforska hur de två, ska man säga, disciplinerna kan förbättra varandra.
Ja, ja. Mm. Perfekt.
Ja, och sen har vi haft ett antal yoga-retreats som har blivit fullbokade under våren faktiskt. Så vi fortsätter jobba på det konceptet.
Mm. Jättespännande. Mm. Vi kommer ju länka till er hemsida och där man kan läsa mer om alla de här kurserna och sånt. Och jag vill bara säga det med stress också, att ett tips till er som lyssnar om man känner stress under dagen eller när som helst, så en tumregel man bara kan ta med sig är att ta 10 djupa andetag. Det är enkelt och kanske man kan tycka att det är banalt. Prova en dag, 2 dagar, en vecka, och så kan ni mejla mig och säga hur det gick eller hur det kändes. Sen finns det väldigt många fler tekniker vi kommer gå igenom, och teknik, man kan mäta hur mycket saker som helst. Men vi ska försöka hålla det enkelt och praktiskt på podden. Men om vi går in i framtiden här, kommer ni bo kvar på landet? Hur ser framtiden ut för er? Vart är ni på väg?
Var är vi på väg? Ja, jag skulle vilja säga att vi har precis påbörjat vår resa inom självhushåll. Nu börjar det rulla på. Vi börjar se... Alltså inlärningskurvan har ju varit otroligt brant sedan vi flyttade hit.
Det
är först nu vi känner att men nu börjar vi få flyt. Vi var självförsörjande på grönsaker, i alla fall in i oktober, november. Nice. Och det var ju ganska stort kliv från året, föregående år. Och detsamma gäller kött. Det här var första året som vi slaktade själva och tog hand om skinnen och så vidare. Så det är också en milstolpe för oss.
Ja.
Så vi fortsätter på det spåret när det gäller självhushåll. Sen när det gäller företaget så känner vi också att nu börjar det rulla på. Mm. Vi vill fortsätta bygga upplevelser för våra kunder. Där man kan komma hit och och lära sig mer om, inte bara, men kosten kan man läsa sig till på nätet. Mm. Den här kommer man hit och får se, okej, så här ser ett får ut. Så här lever ett får. Det här äter ett får för att det ska må bra. Och av den anledningen så är det här köttet bra för mig. För att det är inte ett stressat djur. Den får precis rätt föda som den ska ha. Och så att man får en annan förståelse för det. Och det har ju väl varit den resan som vi har jobbat på. Att försöka förmedla den. Och det är inte så himla enkelt när man fortfarande är mitt i. Och försöker skapa sig en tillvaro. Just det. Så det är bara först nu som vi känner att vi börjar landa. Och kan är redo att förmedla det här.
Just det. Och det är ju därför vi spelar in den här podden. Så att vi kan sprida budskapet. Och jag skulle själv, jag ser mig själv leva liknande som er. Fast på mitt egna lilla speciella sätt då förstås. För jag vet inte om jag har sagt det till dig Cecilia. Men jag växte ju upp på en bondgård. Min närmsta granne, min mormor och morfar hade bondgård. Och de hade en stugby. Detta var på 80- och 90 då, 90-talet. Så kom det folk från hela världen. Och då kallar man det att hur var det nu då? Prova och bo på landet. Eller något sånt där kallar de det då. Så jag lärde ju känna folk från hela Sverige i princip. Och från Tyskland och sånt där. När jag var liten grabb och fick åka höla, så var ju det bästa som fanns. Så det här livet tilltalar mig lite. Ett tag i livet så var det, nej, jag vill inte bo på landet. Det är helt
klass.
Men nu när jag är lite äldre så ser jag hur det kan vara bra ur många, många perspektiv. Så att det är väldigt spännande att få höra er resa. Men vad är den största lärdomen som du har lärt dig hittills med den här livsstilsförändringen?
Att man måste ha tålamod. Mm. Det är den största. Det gäller allt. Det är många som ser på oss och säger, jag skulle aldrig kunna göra så. Ja. Eller, och det är så avancerat det ni håller på med. Ja, det kanske det är. För dig, eftersom
just det.
Du precis har påbörjat din resa. Men att vara ödmjuk inför att det är en process. Det är en lång process. Och Rom byggdes inte på en dag. Det är verkligen så att man måste inse att ingenting görs med hjälp av att man trycker på en knapp enter och så har alla odlingarna liksom etablerats. Nej. Utan det kanske tar 3 år, 5 år, 10 år. Och att man alltid har idoler som man kan se upp till. Mm. Men de kanske ligger 10 år i framtiden och det är okej. Mm. Och sen när det gäller kostförändringen så är det också många som tittar på oss och säger, ja, men det är ju så avancerat, det är så komplicerat, så det där kan inte jag göra och jag har så långt att gå. Ja, men då ska man ju inte glömma att vi började ju med det här för 6-7 år sedan. Ja. Och på 6-7 år så sker ju otroligt mycket. Så tålamod, stora, man ska ha tålamod med sig själv och inte, som sagt, stressa in i någonting, utan bara låt det ta tid. Och som du säger, du vill leva på ett liknande sätt, och som du sa, men på ditt eget vis. Mm. Och det är vår egen resa som vi ska göra. Så att man slappnar av i den, att okej, men det som jag gör, det kommer vara unikt för mig och det får ta tid.
Ja. Det var en fin lärdom. Som avslutande frågor här, paulsonpaleo.se ska vi skicka folk till.
.com kan vi ta.
.com. Och det är Paulson Paleo på Facebook framförallt, där ni är aktiva. Och Instagram, va?
Ja.
Yes, kommer ju länka till det också.
Mm.
Är det något annat du vill ta upp nu, Cecilia, som vi inte har pratat om eller som du vill be lyssnarna att göra?
Nu sätter du mig på potten, höll jag på att säga.
Jag kan ju fråga dig medan du tänker kanske då. Du nämnde idoler, att ni hade det, eller du hade det när ni gjorde den här resan. Är det några du kan nämna?
Ja, vi har ju sådana här stora internationella namn som Joel Salatin i USA till exempel, som håller på med mycket med permakultur och regenerativt jordbruk.
Mm.
Där man i princip bygger jorden. Och det finns väldigt många följare till honom. Och det är ju på en internationell arena. Men sen har vi ju sådana runt omkring oss också. Som håller på med sånt som vi skulle vilja. Kanske ha en bigård till exempel. Eller eller har en kossa som de mjölkar två gånger om dagen och har hållit på och lyckas försörja sig själva på det. Mm. Och det är ju fantastiskt och det är ju så himla skönt att det finns folk som går före, sådana som man kan fråga. Mm. Det är jätteviktigt. Så det kan jag väl tillägga också, det är ju en annan väldigt stor lärdom här ute, är att du kan aldrig göra det här ensam.
Nej.
Du måste inse att det handlar om att nätverka och ge och ta. Att man hela tiden delar med sig. För man får så otroligt mycket tillbaka. Och när jag höll på med att man skulle lära sig att nätverka, för att det var så viktigt för karriären och för CV:t. Mm. Som en sann ekonom som man var. Det var ju en ganska trist företeelse, för det var lite jobbigt. Det var ju så krystat.
Ja.
Medan här blir det ju... Man gör det av genuint intresse. För du vet aldrig, den här jägaren som du träffar på grusvägen mitt i skogen. Jaha, det visar sig att han är ju liksom ordförande i fiskestyrelsen. Fiske, ja, vad det nu är för någonting. Och så kanske han är bonde också. Och så kanske han kan hjälpa dig att slakta, jag vet inte, din gris när det behövs och så vidare. Så du vet aldrig vem du stöter på. Så nätverkande på hög och låg nivå här ute. Mm. Som är jätteviktigt.
Mm. Jag håller verkligen med om det här som du sa, att inte göra det själv, aldrig ensam. Och det är en av anledningarna att jag och Anton startade Konsten att andas tillsammans. Det blir så mycket roligare. Det är också jobbigare förstås. Man ska synka med någon annan person och man är inte helt exakt likadan. Och för er som är, hur många är ni nu? Ni är fem personer och ett litet barn, va?
Fem vuxna och två barn.
Yeah. Två barn, förlåt.
Yeah.
Då blir det ju liksom... Utmanar man på ett annat sätt, men glädjen blir ju sju gånger så stor till exempel.
Ja.
Så ja, det var fint. Okej, då kommer den avslutande frågan. Mm. Och det är, vi kallar det K-Wink, och det är för Knowing What I Now Know. Vad skulle du gjort annorlunda de senaste 10 åren med det du vet idag?
10 åren? Mm, jag hade jobbat mer på inre styrka än yttre. Jag hade försökt hitta mig själv på ett annat sätt. Det är så otroligt lätt att dras med i normer och konventioner.
Ja.
Speciellt när man är mitt i karriären i en storstad. Och allting handlar om konsumtion, den senaste resan och vad som står på ditt CV. Mm. Och att istället stanna upp och fundera på vad sjutton är det jag håller på med. Vad vill jag? Mm. Vad är mina styrkor och svagheter och vad kan jag jobba på? För att the midlife crisis, den kan ju komma tidigare eller komma senare. Och då yttrar det sig ibland som att man ska köra 15 triathlon på raken.
Just det.
Springa en mara eller två eller tre. Och för mig börjar med triathlon.
Okay.
Och sen slutar det på att jag sitter på en gård här ute i Halland. Men det önskar jag att jag kanske hade påbörjat den inre processen tidigare. Det här ifrågasättandet. Vad är det jag håller på med? Är det yttre jag är intresserad av? Att folk ger mig bra omdömen eller betyg eller vad det nu är för någonting. Eller är jag intresserad av att göra det jag vill?
Ja. Vad hade du kunnat säga? Om du hade haft en tidsmaskin och du åkte tillbaka 10 år då, vad hade du kunnat säga till dig själv för att få en mer inre styrka? Eller är det lite som den här processen, du vet, att det här är egentligen, det hade inte spelat någon roll om du hade sagt det för 10 år sedan, utan tiden måste få gå.
Jag tror inte det hade funkat. Nej. Jag hade bara skrattat.
Ja.
Jag hade sagt att du kan ta dina självhjälpsböcker och stoppa dem någonstans. För det var verkligen en inre process. Och för min del så var det mycket yttre saker som var tvungna att hända. Mm. Och då kanske det är så att vissa behöver en LCHF-kokbok i handen för att det ska sätta igång saker.
Perfekt. Jag tycker det var ett perfekt cirkelslutsavslut. Cecilia Paulsson, tack för att du var med på The Flawed Podcast.
Tack så mycket.
Tack så mycket för att du lyssnar på The Flawed Podcast. Stort tack till Cecilia för att du ställde upp och berättade om din resa. som jag hoppas inspirerar och motiverar andra till att framförallt ändra sin kosthållning men också se över sitt liv och kanske gå mot mer självhushållande. Vem vet? Hör av dig i sådana fall. För show notes på... För show notes för detta avsnittet och alla andra avsnitt, gå in på flod.se/podcast. Theme music av Erik Rådbo. Stort tack till dig, Erik. Ge oss gärna 5 stjärnor om du gillar det du hör. Och om du gillar det du hör så skulle jag rekommendera att du lyssnar på avsnitt 15 med Cecilia Nisbet Nilsson, där vi också pratar om kost. Swedish Paleo kallas det avsnittet. Och avsnitt 30 med Ellen Gellebrant, där vi pratar hakuna-mat, och det innebär alltså insektsmat. Vi har också ett nyhetsbrev som växer för i princip varje avsnitt, och vi släpper det ungefär en gång i månaden, där vi skriver på engelska främst om avsnitten vi spelar in, vad vi läser, vad vi lär oss och workshops som är på gång. Och jag hoppas att vi ses på Paulson Paleo i Halmstad den 7 april 2018. Så det är bara att gå in och boka sig. Och då kommer vi prata om hur man bemästrar stress, framför allt med hjälp av andning, men också med hjälp av kosthållning, rörelseträning och kallbad. För feedback, gästförslag, mejla mig på pl@flod.se. Och jag ser verkligen fram emot att träffa dig på en workshop eller att prata med dig i nästa avsnitt, där vi ska intervjua en av världens bästa personer på att hantera just stress. Så det går lite hand i hand med det här avsnittet. Tack igen för att du lyssnar, och tills nästa gång, kom ihåg, lyckan står den djärve